Här börjar Farlig hemkomst av Barbara Cartland, inläst av mig, Ida Olsson, för Saga. Kapitel 1, 1818. Hertigen av Harlington anlände till Harlington House vid Berkeley Square och såg sig omkring med belåten min. Huset var uppenbarligen i utmärkt skick och han betraktade stolt porträtten av hans förfäder som hängde på väggarna och i trappan. Där fanns även konstverk som samlats av en tidigare hertig och som inkluderade en hel del franska mästare. Han hade nyligen återvänt från Frankrike där han lärt sig uppskatta de franska konstnärernas begåvning på ett sätt som han inte kunnat göra före kriget mot Napoleon. Han var emellertid intelligent nog att inse att han sedan krigsslutet hade utökat sina kunskaper om en hel del saker som inte intresserat honom tidigare. Han var en lång, oerhört stilig man och hans år som soldat hade lämnat spår i hans sätt att röra sig och kanske även i uttrycket i hans ögon. Kvinnor, och det hade funnits många sådana, hade sagt till honom att han alltid tyckte söka efter något under ytan och för det mesta bli besviken. Han var inte riktigt säker på vad de menade, men han hade lärt sig att bedöma män och kvinnor efter deras grundläggande personlighet snarare än deras yttre egenskaper. Han hade förvisso haft sina kunskaper och sin förståelse för den mänskliga naturen att tacka för sin mycket höga ställning i Wellingtons armé. Han var inte bara en ledartyp utan, som någon hade sagt om honom vid ett tillfälle, ägde den där sällsynta magnetismen som man bara kunde finna hos de förnämsta härskarna. Det var en komplimang som hade fått hertigen att brista i skratt när han hade hört den. Men eftersom han inte var det minsta fåfäng hoppades han samtidigt att det var sant. När han nu promenerade från hallen in i salongen på bottenvåningen och vidare in i det välfyllda biblioteket tänkte han att få män kunde ha varit så lyckosamma i sitt liv som han. Han hade överlevt 5 hårda år i Portugal och Spanien. Därefter Frankrike och slutligen Waterloo utan att få så mycket som en skråma, samtidigt som så många av hans vänner och jämnåriga hade stupat vid hans sida. På grund av sin enastående duglighet, inte bara som soldat utan även som diplomat, hade han sedan blivit järnhertigens högra hand. När han nu tänkte tillbaka visste han att det otvivelaktigt hade varit svåra tider med motgångar och politisk dramatik som inte enbart angick England utan hela Europa. Men nu var det över, hur otroligt det än kunde verka, och mot slutet av året, det var nu 3 år efter Waterloo, skulle armén vara hemma igen. Efter alla dramatiska diskussioner, den växande spänningen, beslut som fattats och inte fattats i förening med den ändlösa dragkampen mellan de allierade makterna kunde hertigen knappt fatta att han verkligen var en fri man. Framför sig hade man fortfarande kongressen i Aix-la-Chapelle som skulle äga rum i oktober, men armén skulle vara ute ur Frankrike senast den 30 november. Vad hertigen av Harlington anbelangade hade han nu sina egna personliga problem att lösa. För Wellington hade motvilligt gett honom tillåtelse att lämna armén i början av sommaren så att han kunde ordna upp sina egna affärer. Det var en angenäm överraskning att anlända till London och finna att Harlington House verkade vara åtminstone i relativt gott skick. Han hade sänt en av sina adjutanter, en mycket pålitlig man, i förväg med instruktioner att se till att tjänarstaben fick meddelande om hans ankomst. Han tänkte bo under sitt eget tak medan han besökte prinsenregenten och om kungen var tillräckligt kry avlade ett besök hos hans majestät i Buckingham Palace. Det kändes egendomligt att vara tillbaka i England efter så många år utomlands. Men det var ännu märkligare att veta.